Idag är det 200 år sedan Napoleon Bonaparte dog. Men på många sätt lever han kvar. Om man till exempel besöker Österbottens museum i Vasa så kan man bli lite förvånad över att hitta ett helt rum som är fullt med minnesföremål över den franske kejsaren som föddes 1769 på Korsika och dog 1821 på Sankt Helena i Sydatlanten. Här i rummet finns bland annat tavlor som visar hans fältslag och en stor vit Napoleonbyst och andra mindre föremål som i många fall kommer från olika österbottniska hem. Och ja, Napoleon Bonaparte var en stor fältherre och militärstrateg. Han var politiker och reformator. Bland annat byggde delar av det europeiska skolsystemet, lagar och vägar på reformer som Napoleon genomförde. Men ändå är det fascinerande att den så kallade Napoleonkulten fanns utbredd också i Finland. Barbro Juselius Ross är lärare i historia i Sibbo gymnasium, men hon har också levt och andats Napoleon i ungefär 10 år under den tid som hon forskade kring Napoleon. En forskning som ledde till en doktorsavhandling. Och också hon fascineras av Napoleonkulten.
Jag brukar själv roa mig med när jag går på ett nytt museum att kolla, finns är det här ett museum där det inte finns en enda, liksom, ett enda föremål som är kopplat till Napoleon. Och det händer nog ytterst sällan. Ja. Han är ju liksom med överallt. Det är ju fascinerande i Finlands situation, för det är ju Napoleon som ger bort oss till Ryssland.
Men vad var det frågan om då med den där Napoleonkulten?
No, han blev ju sin tids stora idol. Han kom från ingenting. Alltså hans familj var ju mycket fattig adelsfamilj från Korsika. Han kunde inte ens skriva korrekt franska. Och han blandade ofta in italienska när han pratade. Liksom, att han kommer liksom och går ända upp och blir fransk kejsare. Det är ju nog mycket fascinerande. Och ända, liksom, då när han då förde de här republikanska idéerna ut i Europa så är han ju den här stora, stora hjälten. Men sen då när han själv utropar sig till kejsare så kommer ju den här besvikelsen att han är bara en av de där många. Men då försökte han ju liksom framställa sig att han är, liksom, han är revolutionens arvtagare ändå också som kejsare. Och lät ju skriva just den här nya lagen och de fick ju behålla sin frihet. De här, hela ståndssamhället skrotades ju med revolutionen och allt det här. Och det blev liksom öppet karriären för alla. Så han är ju nog för många en mycket stor hjälte. Trots att han ställde till ett blodbad på kontinenten.
Efter att Napoleon Bonaparte deporterades av britterna till ön Sankt Helena i Sydatlanten, 8000 kilometer från Paris, efter att han hade förlorat slaget vid Waterloo, så försvinner Napoleon ingalunda in i någon apati. Under de 6 år han har kvar i livet går hans penna varm. Han skriver och skriver för att återupprätta sitt eget rykte och för att säkra familjens framtid. Det här berättar Barbro Juselius Ross.
Han försöker liksom skapa ett behov av ett starkt Frankrike i praktiken under honom själv eller under hans son. Han målar upp 2 stora hot mot Europa. Och han förklarar att ryssarna, de är liksom så många. Och med en ambitiös kejsare som ju, det är ju ännu 1800-talet och han kan ju behandla liksom folk i Ryssland hur som helst. Att han kan liksom om han vill med vad Napoleon kallar sina barbarer översvämma hela Europa. Och så målar han upp från andra sidan den här jättesnabba utvecklingen i USA. Om vi inte liksom invaderas av ryssarna så kommer USA att istället helt enkelt köpa upp Europa. Så han menar då att om Europa ska överleva trycket från österifrån och den här ekonomiska stormakten västerifrån så måste helt enkelt Europa enas under en ledning. Och den är då underförstådd fransk.
Den fallne kejsaren bedriver massiv propaganda för att ännu en gång försöka styra utvecklingen. Under fångenskapen på Sankt Helena skriver han sina memoarer och förklarar tankarna bakom sin politik. Han skriver också om planerna han haft för Europa. Planer som i och med nederlaget i Waterloo aldrig förverkligades. Men det är ändå inte en tidig version av EU som Napoleon målade upp, säger Barbro Juselius Ross.
Nej, för det är ju inte liksom något samarbete på lika villkor eller att man överför liksom makten till något utomstående organ, utan han drömmer nog om ett Europa lett av Frankrike. Och han hade till och med planer att i det Europa så är ju liksom Frankrike på, lite på sidan om. För han såg stort att i Europa räknar han också typ till exempel eventuellt Nordafrika och typ Turkiet. Han hade också idéer att kanske huvudstaden borde vara någonstans i Istanbul, Konstantinopel eller Alexandria.
Han var en stor visionär.
Jo. Och mycket målmedveten och helt övertygad om att Frankrike och Europa behöver en Bonaparte-ledningen för att klara av det här. Han gav aldrig liksom upp drömmen att åtminstone hans son skulle kunna ta över i Frankrike. Men den här sonen dog ju i mycket ung ålder.
Gemene man, när vi har hört om Napoleons historia, så hade den i princip tagit slut när han blev landsförvisad till Sankt Helena. Men hur var det i verkligheten?
Alltså han hade ju ett sällskap med sig där i landsförvisningen. Och alla de där, mer eller mindre, hade liksom i uppdrag att teckna ner hans funderingar. Sen skrev han ju också sina memoarer och det kom faktiskt förvånansvärt många besökare till Sankt Helena och alla bad ju om audiens då hos den här före detta kejsaren och många har skrivit ner sina minnesbilder och sina, ja, vad de kommer ihåg från de där samtalen. Så jag förvånar mig på riktigt, alltså jag har ju flera hyllmeter som bygger på hans, ja, memoarer, dagböcker och liksom personliga samtal med allt från en 13-årig flicka, lokalinvånare på ön och diplomater och militärer och fångvaktare som rörde sig då på den här ön. Ja, och den här fångvaktaren vägrar han tala med, det är sant. Men faktiskt, jag förvånar mig hur mycket material det finns.
Mm. Men vad pratade de om, de som kom dit? Hur såg de på honom? Såg de på honom som att han var någonting att räkna med fortsättningsvis? Eller var han en kuriositet för dem så de ville prata med honom för det? Alltså hur betraktade de här besökarna honom? Vad skulle du säga?
Det är ju jätteolika. Men det som jag tycker att är någon form av röd tråd. Kanske man inte såg att det var realistiskt att han skulle eventuellt dyka upp i Europa en gång till. Men han hade mycket förmåga att övertyga. Att övertyga och liksom charmera människor. Att det är nog mycket beundrande ordalag som de beskriver honom där. Och så utmålar ju de utmålar ju sen den där stackars brittiska fångvaktaren också som en närmast djävulig människohamn. Och det där stämmer ju säkert inte heller riktigt. Och sen om man betänker att den här brorsonen, som nu politiskt inte hade nästan gjort något. Han hamnade nu i fängelse 2 gånger när han försökte ta makten, men att han faktiskt blir fransk kejsare. Så han har nog mycket att tacka sin farbror för och vad han gjorde där på Sankt Helena. Så han satt ju faktiskt längre som kejsare än vad Napoleon gjorde.
Han gav som inte upp då Napoleon, fast han hamnade långt ut i Atlanten.
Nej, absolut inte. Men man märker ju nog att det blir en sån där dystrare och dystrare bild han ger, men han gav aldrig upp.
Vi hörde Barbro Juselius Ross, Napoleon-kännare och lärare i historia. Jag som pratat med henne heter Jessica Morni.